Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndag morgon den 22 april och med mindre än en månad kvar att spela av Premier League-säsongen så kanske ändå liket lever. Det var en riktigt jävla period här på 10-12 dagar då man kände att hela säsongen rämnade, men Liverpool studsade åtminstone tillbaka på Craven Cottage, vann med 3-1 under söndagen och med tanke på att vi har en intensiv midweek framför oss, vi har viktig match på lördag sen också, så är det säkerligen nya givar som ska ges i det här titelracet kommande dagar, men vi är fortsatt i det och det har vi väldigt mycket att tacka bland annat Trent Alexander-Arnolds otroliga frisparksmål, Diogo Jotas lite mer kliniska avslut än vad vi sett från hans anfallsalternativ runt omkring sig de senaste veckorna. Och vi ska såklart prata ner det som hände i London under söndagen, blicka fram mot ett derby som väntar onsdag kväll mot Everton och sen sticker ju faktiskt jag själv i alla fall till England och London för att se West Ham Liverpool på lördag, så mycket att bita tag i och vi gör det såklart tillsammans med er där hemma som sätter er till rätta för ännu ett avsnitt av LFC-podden. Ja, det gör vi och vi gör det såklart också med en, fan är du liksom, är du förfrusen där i Borås? För det, vi konstaterade att det är inte väder man känner att man förtjänar den 22 april just nu.
Nej, det är en stor varm kopp kaffe jag inte med här i alla fall, så att man har någonting att värma sig med. Men det är ju härdiskt vad som händer på den fronten. Vi kom ju in på det lilla spåret här strax innan inspelning, tack vare att du hade kikat prognosen i London till helgen, eller till kommande helgen, som såg så lite trevligare ut. Och då sa jag att det sjuka är ju att här har vi ju typ nollgradigt, och det visar sig att du hade även så i de mer tropiska delarna av vårt avlånga land. Men nej, det är ju... Man undrar ju om det blir någon vår eller någon sommar någon gång. Det har väl varit ett par, vi hade, man blev liksom lurad där. Det var tidig påsk, vi hade 15 grader och sol i påsk och man tänkte att jäkla vad skönt, nu kom våren tidigt. Sen har vi ju haft snö, hagel och nollgradigt sen dess typ. Så vad säger man, jag kan inte ens det uttrycket. Besvikelser och bedrövelser där. Det är i alla fall bara sorger och bedrövelser, ja.
Och du vet ju att det enda väderfenomenet man kan och som man därmed skyller allting på, det är ju såklart El Niño, med tanke på att det var det enda man var uppmärksam på geografilektionerna, eftersom det var smeknamnet på vår älskade Fernando Torres också.
Ja, detta är som perioden när han lämnar oss för Chelsea, så känns det värdemässigt. Så jobbar El Niño just nu mot oss här.
Ja, fy fan. Och det... Jag ska inte säga att det stormade till, men det är ju klart att det skakade till lite i alla fall när man fick startelvan inför Liverpools match mot Fulham under söndagen. Tidiga uppgifter, det brukar alltid sippra runt lite läckage kring startelvor och formationer, och det pratades om ett Liverpool som skulle rotera allting i stort sett. Det mer anmärkningsvärda var väl att Kwanzaa var tillbaka istället för Konaté. Det har ju Klopp uteslutande valt Konaté efter Kwanzaas misstag på Old Trafford, och i övrigt då ett nytt mittfält i stora delar, Harvey Elliott och en Ryan Gravenberch som fick chansen istället för, om vi tittar, det har varit Soboslide, det har varit Curtis Jones, det har varit McAllister de senaste veckorna, och såklart också Mohamed Salah som sattes åt sidan. Istället var man Gakpo, Diaz, Jota framåt. Alltså så här, när man bara fick de här första tweetsen till sig att nu roterar han fullt, då känner man ju lite så här, vad fan har vi gett upp typ? Men när man väl fick se startelvan sen, så är ju detta typen av startelva vi har sett oss vinna fotbollsmatcher med i stort sett hela säsongen, med tanke på att vi har tvingats spela ungefär den här typen av lag.
Ja, men precis. Vi var ju inne lite på det här för ett par veckor sedan, att det är ju det här laget som typ spelar nu till stora delar i alla fall, om man kanske tar bort den en Diogo Jota, till viss del en Alisson då och så vidare. Men det är ju de som har tagit oss dit vi är egentligen. Så att man blir kanske mer negativ bara för att man vet vilka alternativ vi hade. Jag kände ju precis likadant att liksom nu kör vi... Ja, men lite som vi sa där med första Atalanta-matchen när vi tappade hela den biten där egentligen och fick uttåget där på hemmaplan redan egentligen i Europa League, så kändes det som att vi liksom, ja men vi skickar en Curtis Jones som i och för sig inte rosat marknaden men som ändå har varit liksom given från start helt plötsligt de sista matcherna, en Konaté som har gått förbi Kwanzaa enligt Klopp vad det verkar som, men sen då framförallt liksom The Big Guns i McAllister, Darwin, Salah, Szoboszlai, alltså oavsett hur bra eller dåliga de varit så känns det ju så, det känns så otippat att vi ska göra alla på en gång, särskilt när vi inte knappt har roterat, alltså det känns som att vi... Ja, men som vi har sagt egentligen, vi har inte roterat så mycket mer än i just den där Atalanta-matchen. Sen var ju insatsen mot... jag tycker att det är så jävla skönt på ett sätt, för insatsen mot Crystal Palace talade ju verkligen för att vi behöver rotera. Insatsen sen som vi gör i Italien är väl inte... Den är inte värdelös, men den är inte heller något superbra.
Jo, den är ju... fan i mig
värdelös. Ja, okej, okay, då den är värdelös.
Det är det absolut fucking sämsta. Nu sektas vi ordrummen, men fan, där får jag sätta ner foten. Det var det mest håglösa, patetiska och usla jag någonsin har sett. Fan, alla fotbollslag inkluderat, tror jag.
Ja, men jag ska vara lite kappvändare där och säga att jag är ju egentligen så här att tack vare att vi gör, eller får till skänks lite det tidiga målet, så växte ju ändå något hopp igen. Hade det inte hänt det där, då hade man inte känt ett enda uns av hopp. Så du har ju såklart helt rätt där. Vi har ju inte, alltså det finns ju inte ett riktigt försök av oss senare i matchen egentligen att etablera någon, ja, men något tryck eller
hopp.
Någonting liksom.
Jag hade om ett resultat, men jag hade ju ett hopp om, eller inte hopp, men jag hade i alla fall en jävligt tydlig förväntan om att laget skulle, speciellt med tanke på hur de själva pratade. Det hade varit en sak om de hade pratat inför att nej, alltså vi fuckade upp det här dubbelmötet redan i första mötet, vi förlorar med 3-0 hemma, vi kommer inte kunna lägga, med tanke på den Premier League liksom upploppsraka vi har kvar här, intensivt matchande, fokuset ligger ändå där, då får vi faktiskt bara kapitulera, se oss besegrade. Vi får åka dit och inse att vi är ute ur den här turneringen. Vi ber om ursäkt, fy fan vad dåligt det blev, men vi ska göra allt för att vinna Premier League. Nu pratar de ju istället om att de skulle åka till Bergamo och stå för ett mirakel, och det pumpades ut liksom Liverpools topp 5 största vändningar i Champions League och Europa League och jag menar, europeisk kontext genom tiderna. Jada, jada, jada. Vi ska ge det ett försök, vi ska ge den en chans, vi ska visa vad vi kan. På pappret kommer vi ut med bästa laget, får dessutom till skänks 1-0 väldigt billigt, och sen då så står vi stilla och rullar boll till Alisson i 85 minuter efter det, och han slår 94 passningar. Det var så patetiskt och det var så jobbigt att genomlida den insatsen. Så helt ärligt, hade Klopp bytt alla 11 spelare till mötet mot Fulham, så hade jag fan nästan respekterat det mer än om han hade skickat ut samma gäng igen och låtit dem bara stå där och vara statister ytterligare 90 minuter efter vad de hade varit i Bergamo.
Ja, och det är ju lite därifrån man ändå får, alltså den spontana reaktionen på en sån här startelva som igår blir ju då ändå att man tycker att vi roterar mycket och att vi gör det utifrån de förutsättningarna som vi har, där vi ändå har en Salah, en Darwin och så vidare, men precis som du är inne på här, utifrån hur det har sett ut den senaste veckan här inför, så... Ja, men då finns det ju inte mycket annat att göra egentligen som vore mer rätt. Alltså man sitter efter matcherna och klagar på att nu måste vi ju byta, eller vi måste ju bänka den eller sådär. Men sen när han väl gör det så blir... Ja, de flesta reagerar ju ändå med någon sorts bestörtning över att nej, men nu roterar vi bort alla chanser här, medan vi ändå då... Det kanske är vårt enda sätt att få igång lite nytt blod och samtidigt få igång de här spelarna nu med bara en handfull matcher kvar på säsongen, att känna så här att fan, nu behöver de visa någonting. Jag menar, ta en Trent till exempel, som nu då blir given startspelare på grund av Bradleys skada, så är det ju ändå så här att han steppar ju upp där det Elliot fick av någon oklar anledning första förtroende till att passa till muren där.
Var du chockad att Trent fick ta den andra frisparken efter att Elliot ändå var så nära på sin första?
Jag kunde ändå känna att det fanns en... Jag kunde däremot vända på det och känna så här, varför tog han inte den första? Alltså så här, ja visst, det är ett vänsterläge mer än ett högläge kanske, men så här, med den foten som han bevisligen sitter på, så som han sätter den andra i krysset liksom. Så är det väldigt märkligt att han ger bort ett sånt läge, framförallt nu när vi jagar då. Sen blir ju detta en mycket mer, alltså en bättre insats, en mer komfortabel insats i sig överlag igår. Sen finns det ju mycket tendenser tycker jag av samma problematik som vi, alltså nu tar vi ledningen såklart, det har vi inte varit jättebortskämda med under säsongen heller, men det finns ju mycket av samma problematik som har funnits i de senaste matcherna, där vi inte liksom lyckats etablera de här riktigt farliga lägena, där vi inte lyckats ta oss igenom, där det blir mycket rundspelande i liksom både backlinje och med försvaret tycker jag. Sen tycker jag ändå att man ska ge oss lite kudos för att vi i alla fall inte viker ner oss helt efter den här. Alltså det ska man inte behöva i en titelstrid såklart. Men så som det har sett ut och att de får det här målet precis innan halvtid. Att vi inte där kommer ut och är riktigt lika håglösa som vi har varit i 10 dagar här innan. Det tycker jag ändå säger någonting om att vi är redo att fightas den här sista månaden i alla fall. Mm.
Curtis Jones ut och vi gör spelmål efter 3 raka matcher utan spelmål. Man får en start. Noteras.
Ja, det är noterat i boken nere i bara, nej, det kan jag förstå.
Jag ska inte slå på den trumman eller raljera kring våra spelare. Jag vill att alla ska prestera och jag vill att vi ska vinna fotbollsmatcher. Det är det vi alla vill, men det är klart man har olika favoritspelare där ute.
Ersättaren är ju mål. Ersättaren är ju målskytt också dessutom. Så ja, din stora idol Gravenberg.
Jag hade kanske inte slagit just på Gravenbergs trumman om det nu var att det skulle till några förändringar där. Men det, jag tycker att vi måste diskutera lite som man känner att alla andra runt omkring alltid har diskuterat, och då har vi bara slått dövörat till och vi har hänvisat till statistik, avgörande mål, hur viktig och utslagsgivande han är till syvende och sist. Mohamed Salah senaste veckorna har varit iskall, nu bänkas han och hur given ska han vara i de återstående Premier League-matcherna?
Nej, men jag har ju, tycker jag, varit ganska konsekvent i det här, att ända sedan han kom tillbaka efter, ja, men både egentligen då är det ju afrikanska mästerskapen och skada som han ådrar sig där, så har han ju inte varit den spelare vi hoppas få ut av en Mohamed Salah. Alltså han har absolut bidragit med en poäng, det är kyliga straffmål, det är, man ska inte säga att det bara är tap-ins, men alltså han är på rätt ställe vid rätt tillfälle. Han gör ju mål, bidrar med poäng. Men i speluppbyggnaden och i spelet så har det ju inte stämt men egentligen någonting. Det kanske finns någon undantagsmatch som jag inte har top of mind just nu. Men problematiken där blir ju att man ställs emellan att liksom sitta och kritisera Liverpools... Alltså ena lägret är ju så här, ja men fan vad otacksamt att sitta och kritisera Liverpools femte bästa målskytt genom tiderna och kolla allt han har gjort för det liksom. Men till att man i andra ringhörnan måste ställa det mot att nu är vi... Ja, men som sagt, 5 matcher ifrån ett ligavgörande här, och vi kommer ju behöva, alltså det spelar ingen roll om det hade varit han eller någon annan, vi kommer ju behöva spela de spelarna som är i allra bäst form. Och där, alltså det finns ju absolut argument för att det ska vara 3 stycken andra där nu. Sen tycker jag väl i och för sig att det kan, alltså han har ju inte konkurrensen i typ... att Darwin och Diaz har bidragit med hattrick heller i varje match, och att Jota bara rakt in ska gå och ta hans plats och att de 2 andra ska spela, utan det finns väl andra konstellationer att jobba med där fram. Men jag tycker absolut att frågan bör ställas. Jag menar den kvarten eller vad det är som han kommer in och får i igår också. Nu är det ju ett ganska komfortabelt läge som vi gör nästan alla våra byten i där i slutet, men det är ju ingenting som, alltså på samma sätt som när vi har bytt ut våra andra, när de spelarna, Salah, Darwin och så vidare, har gått ut och vi har tyckt att det har varit lite alibi-byten, så blir ju det samma typ av effekt igår. Alltså vi får ju inte, det är inte så att vi får någon extra krydda av det, så att jag tycker inte alls att det är fel att det diskuteras att om han ska starta eller inte. Sen, det är ju bara vända på det också och säga att det är en otrolig spelare såklart att ha och kasta in i halvlek om det är så. Men i den formen han har varit så krävs det väl mer, och det kommer väl bli en diskussion som vi kommer i sommar här få sitta och diskutera lite med tanke på både ålder och eventuella erbjudanden som kanske skulle kunna potentiellt dyka upp. Men jag vet inte, vilken höna ställer du dig i där?
Jag vet, alltså jag kikar lite på det. Han har gjort 9 matcher om vi tar ligaspel, Europa League och FA-cupen sen han kom tillbaka från sista skadeslängen. Han gjorde ju en liten comeback mot Brentford, så han missade han någon match till innan han var helt fit for fight. 2 spelmål, 2 straffmål har det blivit på de 9 matcherna. Och det är väl klart att det är för lite med Mohamed Salah mått mätt. Och det är väl framförallt att man har känt att där har varit den skärpa vi alltid har någonstans, eller oskärpa som vi har accepterat, och trubbighet på grund av att det ändå alltid ofta har resulterat i ett mål. Nu har det varit lite för många gånger på samma sätt som jag vet vi pratar om Darwin Nunes, där det är så här, ja men det får kanske ta tre missar och så gör han mål på det fjärde, för han skapar alltid 4, 5, 6, 7 lägen, och då kan vi leva med det. I Mohamed Salahs fall nu så går vi till Old Trafford i ligaspelet här för någon vecka sedan, där man känner att han hafsar bort 3-4 lägen utan att alls ge det ett bra försök till att faktiskt kunna göra mål och vinna matchen mot Crystal Palace. Här senast var det också väldigt trubbigt och till den grad till slut då att det kostar oss, för att han och laget inte får in någon boll alls. Mot Atalanta så har han ju ett jätteläge att bara lobba in och sätta ett 2-0 mål, fast att vi i övrigt inte skapar mycket målchanser, men där hade vi verkligen chansen. Att det målet hade ju betytt så pass mycket att Atalanta hade behövt förändra sitt sätt att tänka. De hade nog inte vågat stå så högt i sin press, utan då hade det nog blivit mer försvara sin egen box, och då hade vi kunnat etablera ett spel på ett annat sätt och gå för det. Så det är kanske några för många gånger nu på senare tid där de här missarna som vi annars har förlåtit för att det har slätats över eller målats över av mål i slutändan. Nu har det faktiskt börjat kosta, och då är det klart att det även kostar rent påfrestningsmässigt på ens mentala när man försöker stå i hans ringhörna. Sen ser jag väl snarare att kanske Diogo Jota är svaret på väldigt mycket i den där offensiven, och hade väl mot Everton på onsdag, om vi redan pratar startelva formation och hur man ska tänka, sett att det är Luis Diaz, Diogo Jota och Mohamed Salah som startar. Och det viktigaste i den förändringen vi kan göra offensivt är att få in Diogo Jota, och det behöver inte nödvändigtvis vara på Mohamed Salahs bekostnad.
Nej, men det är lite den jag är inne på också, att jag menar det finns ju andra alternativ att laborera med det fram. Jag hade tyckt att den fronttrion var helt 100% acceptabel till onsdag. Då är det även någonting, alltså en viss flexibilitet som du kan jobba med, där Jota kan kliva ut på en högerkant till exempel också, så alla i mitten, om man känner att det är någonting som inte fungerar riktigt. Nu lyckades ju Everton hålla nollan här i helgen efter lite hjälp, tyckte Nottingham i alla fall, av VAR-rummet. Det behöver vi inte komma tillbaka till just den här podden, men det var ju en unik take också att gå ut på Twitter och klaga lite på det där. Men sen har de ju innan dess då 6 mål insläppta mot Chelsea, så jag menar det finns ju ett försvar att liksom montera ner, och som kan ge oss rejält med ytor. Och jag menar, tittar man på Salah då som helhet, inte bara sen han kom tillbaka, jag menar, tänker man då bort snarare det han har, alltså nu mer i det stora hela kring diskussionen nästan på då vara eller icke vara i Liverpool, så har han ju ändå stått för 17 plus 9 i ligan. Han är liksom 3 mål bakom Haaland och Palmer i skytteligatoppen. Han är på samma typ som Isak, han är före Son, Bowen, Saka. Han är på samma ungefär som Solanke och Watkins. Så att jag menar, på totalen är han ju ändå där, visst med en del straffar då. Men jag hade ju snarare känt att det kanske var Darwin eller till och med Diaz som vi skulle kunna lämna en... alltså att kunna nyttja det här halvtidsfönstret egentligen, istället för att alltid köra på de här. Nu till och med byter vi lite senare, men annars har det varit mycket byten runt 60:e, alltså där vi kan laborera om vi märker att det är något som inte fungerar i liksom fronttrion under matcherna, och ge dem lite mer tid också. Men jag hade också startat Salah på onsdag i alla fall.
Ja, och sen, men samtidigt ser man till belastning de här senaste dagarna, så är det väl kanske Luis Diaz. Gör man det enkla pusslet så är det kanske Luis Diaz som ska vilas på onsdag. Alltså det är klart också här med att dels att det var lite framtvingat att man behövde ha en reaktion, vilket föranledde rotationen, men det är också, pratar ju Klopp om efteråt också, med tanke på att vi spelade torsdag, söndag, vi spelar onsdag och sen lördag tidigt. Det är ju 4 matcher på 10 dagar. Det är klart att det kommer krävas att vi utnyttjar den truppbredd vi faktiskt har fått tillbaka nu, med tanke på många spelare som är friska igen. Och där är det väl kanske, om vi bara fokuserar på det offensiva, Darwin Nunes som har bänkats 2 matcher och en Luis Diaz då som har fått lite fler starter. Så kanske att det är Nunes, Jota och Salah. Och de har ju också där, med tanke på Jotas flexibilitet, delvis Nunes att han skulle kunna gå ut till vänster och Jota går centralt, eller att de växlar där, och precis som du var inne på, även Jota och Salah kan växla. Så det kanske, det skulle väl också kunna gynna alla spelare att de inte blir så statiska. Det känns som att vi har haft ett par veckor där väldigt många spelare har stått väldigt mycket nedsjunkna i marken i den position man har blivit utställd att stå i, där jag gärna ser att Liverpool har lite mer, ett bättre flöde så att säga i anfallsspelet.
Ja, och framförallt i de lägena när man känner att det går lite i stå. Jag menar, det är ju en sak om vi känner att vi har fått ut något resultat av det och att man då inte behöver liksom hitta på nya saker under matchens gång, men det är verkligen inte så det har varit om de sista veckorna här, och det gäller ju faktiskt även en hel del av de matcherna där vi har vunnit, att det inte spelet i sig kanske alltid har sett helt klockrent ut. Så att nej, verkligen, vilken som av de två konstellationerna, att en Darwin eller en Diaz skulle byta mot en Jota och så Sala och så plus den andra av dem då som inte går ut, det skulle jag definitivt acceptera till onsdag. Gakpo kan ta och vila lite däremot nu och snarare kastas sägas, in då.
Tycker jag att han har varit riktigt, riktigt
absolut,
bra.
Absolut, han var bra.
Alltså, han var bra igår med någon form av heder senaste dagarna.
Ja, men så är det. Och det, jag tror ändå att han har ändå spelat både alltså Atalanta-matchen, där startar ju även Diaz, om man nu ska lägga, som du säger, minutpusslet liksom. Och så då nu i jättebra igår tycker jag. Så, och mycket bättre från den positionen, liksom kunna utgå lite från vänsterkanten. Så att agera inhoppare på onsdag, absolut inga problem. Jag tycker att det är dags i alla fall att han inte startar den matchen. Mm.
Och jag var inne på det, Kwanza in istället för Konaté nu. Nu har vi ju förtvivlat svårt alltid, verkar det som, att hålla nollan numera. Jag vet inte hur, men vi håller ju nollan i ett returmöte mot Atalanta, men det var ju ett Atalanta som inte kände att de kanske behövde göra så mycket framåt, men annars har det ju varit väldigt, väldigt tufft för oss att hålla nollan. Men backlinjen med Kwanza istället för Konaté, i övrigt var det ju ordinarie 4/5-delar där bak med Van Dijk, Robertson, Trent, Alisson är ju tillbaka nu, men hör du lite vad jag säger när det ropades kanske väl mycket på Konaté bara på grund av Kwanzas misstag och att han fick bära, jag ska inte säga ett hundhuvud, men någonstans ändå, han sattes åt sidan direkt efter den matchen. Konaté gör tre raka, men Kwanza visar väl här att han fortsatt är sannoliken att räkna med vad gäller prestation och vad han har för nivå i sig, och att man inte ska bedöma en så dels ung och orutinerad spelare i synnerhet, men spelare kanske i allmänhet, på just ett freak-misstag som det är på Old Trafford.
Nej, men till 100% där. Jag tycker att vi ska få till och med slå varandra lite på poddryggen här och säga att vi sa ju precis det efter det som hände på Old Trafford, att det bästa vi kan göra är att spela honom igen för att bara liksom släta över det, och han har gjort en jättebra insats men både där, men liksom i andra matcher haft en bra säsong såklart också i övrigt. Och jag tycker inte att Konaté har bevisat någonting i de matcherna han har kommit in istället som liksom men motiverar varför han skulle gå framför. Och Kwanza gör återigen, tycker jag, en bra match igår. Så att till derbyt hade jag gärna sett en precis likadan backlinje egentligen, och så med Alisson i mål. Och såklart då att Trent ger oss mycket, både, eller framförallt kanske framåt med sin fot så där. Och Robertson är ju, han var ju borta länge och behöver ju komma in i det. Vi har en Gomez som kommer in och kommer väl att få avlasta möjligtvis någon av dem med tanke på att det är en match igen redan tidig lördag som du nämnde där. Men jag tycker att startelvan ska vara, eller startbacklinjen eller startfemman där bak ska vara samma som mot Fulham.
Om vi nu har vi ju hoppat lite kronologiskt, nu blickar vi ju uppenbarligen redan framåt, men det visar väl lite hur sugna vi är på den veckan som står framför oss. Det är ju ett fan vad man bara kommer säga att varje vecka är titelavgörande på något sätt, men med tanke på att det är Arsenal Chelsea under tisdagskvällen känner man att där finns ju möjligheterna för Arsenal att tappa poäng. Man vet aldrig vilket Chelsea man får, så att säga. Det kan ju vara Chelsea som Arsenal slår med 5-1, eller så är det Chelsea som verkligen går upp och gör kamp av det. Och vi har ett derby själva på onsdagskvällen, och Manchester City åker trots allt till ett Brighton. Jag ska inte säga att de är Chelsea light i det sammanhanget, men det är klart att det kan bli 4-0 City om de får grepp i sin press och vinner bollar högt. Eller så har De Zerbi en av de där liksom masterplan matcherna framför sig, och det ska kunna bli någonting. Men när vi då
det kanske är lite slutedition här för Liverpool-jobbet om han löser någonting på torsdag.
Jag är ju fortfarande inte helt såld på den
tanken. Löser han 3-0 och visar han vinner titeln, så då är det skitsamma. Då är bara ta
då är jag ju mer inne på så här nycklarna till staden grej än att han behöver bli tränare nödvändigtvis.
Utan att ha gjort något mer. Han får Klopps nycklar.
Ja, Klopp bara ger vidare nycklar. Det finns bara... Jag behöver inte dem längre. Jag pyser åker till Tyskland
till Ica.
Nu
åker till Ica och kör en sån kopiering. Så, du vet, någon som byter sulor och trycker nycklar, så åker han dit och löser det.
Man kan ju liksom, det är rätt jävla stökigt med sådana här olika nycklar. Så alltså man måste åka, du måste långt ut för att hitta ställen som kopierar upp nycklarna. Fan. Det handlar väl lite om hyresvärden, vad man har för
ja, nycklar. Det kan vara så, ja.
Ja, lite stökigt. Men om vi då ändå summerar om att även sätta ett mittfält till Everton-matchen direkt, är det några spelare in. McAllister ändå känner man väl kanske är självskrivna, och då står det mellan Curtis Jones, Gravenberch, Szoboszlai och Harvey Elliott. Du vet vilka jag inte väljer, men vilka väljer du?
Jag kan väl tänka mig två stycken som du sätter lite mer i av de fyra i liksom för den sista platsen lite längre bak. Men jag hade velat se Szoboszlai igen. Jag tycker ju att han har... men att han har liksom den faktorn som kan vara avgörande. Sen att det inte har gått riktigt lika bra för honom nu under vintern och våren som det gjorde för honom till en början. Men jag tycker ju, som jag nämnde sist, att United-matchen tycker jag att han gör det riktigt bra. Han hade kunnat så mycket väl göra två mål där. Och han har ju någonting som bryter. Alltså det är jag tar på lite samma sätt, fast lite mer light tycker jag. Men det är väl... Jag tycker att det är ganska givet att han ska starta. Särskilt i en sån här match där det finns en risk att Everton bara gärna vill göra det så tillknäppt som möjligt. Och på lite samma sätt som ett Manchester United hade sitt mål med att kunna förstöra våran säsong och verkar ha kommit en bra bit på den vägen, så är det ju klart att Everton har ju kanske den ännu mer. Alltså nu är det klart att de kämpar själva för egen överlevnad. Fick ju en liten livhank här när de tar 3 poäng i helgen, men de kommer ju göra allt för att få förstöra. Och vi har ändå, som jag kikade lite snabbt igår, det 9 av de 11 senaste där vi står som bortalag mot Everton har vi kryssat liksom. Så att vi har ju uppenbarligen problem. Ja, det är det verkligen. Och det är många som har varit lite liknande som den här. Du minns ju säsongen bland annat när vi kryssar mot både Everton och United när vi sen sitter och vinner liksom med någon pinne. Och det är ganska ofta tycker jag som du har varit inne väldigt mycket på det här gällande när man har kunnat sitta och diskutera om Everton nu ska åka ner eller inte, om det är lite kul med derbyn och sånt. Men du har ju alltid varit inne på det spåret att det är mycket bättre att de hade åkt ner så att vi slipper den här typen av matcher där de gör, nej men där de är mer påkopplade än vad de är mot City.
Alltid.
Ja, ja, verkligen. Och det är ju exakt det man är.
Varför ska vi då sympati ha kvar dem och vara med på att vi uppenbarligen 9 av de 11 senaste tappar 2 poäng som våra rivaler i toppen mer eller mindre alltid bara kan kvar på kontot redan innan de åker till Goodison.
Ja, och det är ju det vi har problemet med nu när den matchen är kommen till onsdagen, att man känner ju en viss nervositet bara för att det, alltså hade det varit Nottingham, Luton, Sheffield, Burnley, resten av lagen som är där nere, Crystal Palace ska man väl inte nämna nu längre bara för att det gick som det gick, men alltså vi har ju haft problem med många av de lagen ändå, men Everton är ju ytterligare ett snäpp där man redan innan matchen känner att okej, detta är årets match för dem, Pickford ska lägga sig och maska liksom vid varje tillfälle och sådär, så att nej, det finns liksom en viss nervositet redan från början kring den biten. Och då tycker jag att det är viktigt att ha den typen av spelare som vill bryta framåt liksom. Det jag känner att både Jones och Gravenberch, alltså Jones är väl egentligen en mer offensiv mittfältare, men han vill liksom hellre ha boll, driva boll. Ja, men precis, kontrollera boll.
Vi ska bara ha bollinnehav.
Exakt. Och så Gravenberch lite mer på den här box till box. Alltså du vet, fan vad han förresten älskar att liksom hoppa över bollen och springa. Har du tänkt på det? Att han gör det typ varje gång han får en pass.
Så att han inleder sin omställning med ett älgakliv.
Ja, exakt. Det är liksom exakt så, varje gång.
På inom mitt fält.
Ja, men det är varje gång han får en pass så gör han faktiskt det. Jag har inte sett honom ta emot en boll än utan att hoppa över den. Men, ja, men det är faktiskt, det är ju där jag känner att Szoboszlai 1, Elliot 2, Jones 3 får jag väl säga. Även fast Gravenberch gör ett mål här så fick kan välförtjänt vila tack vare att han gör den här 2-1.
Ja, jag håller med. Jag liksom lite skulle kunna till och med fingra på att den här varianten vi körde inledningen på säsongen där Gakpo var en del i det där, men där är jag inte, men som jag tänker på att han ändå har varit bra, ska vi tänka spelare i form och tycker han kan trä in lite bollar bra till en Jota till exempel om man nu väljer honom centralt, men Szoboszlai hade också startat, jag tror distansskytte, det kommer inte vara dumt att kunna hota med det i alla fall, och som du är inne på att jag var lite så här först när Everton vann med 2-0 mot Nottingham i helgen att men okej, skönt, och har ändå Nottingham, eller Everton Ja, men de kan inte, jag ska inte säga andas ut, men de, mer eller mindre kan de andas ut i botten. Och att det skulle göra att de så här spelar ut lite mer mot oss. Men samtidigt så finns det ju ingen egentligen, eller inget behov för dem att gå för 3 poäng nu. Hade de förlorat mot Nottingham, hade Luton gjort något mot Brentford, då hade de kanske verkligen behövt gå för 3 poäng mot oss. Och då hade det ju öppnats andra möjligheter. Nu blir det ju, precis som du var inne på, bara förstöra festen. Och den festen förstör de ju även vid 0-0. Det kommer de ju vara supermedvetna om. Och den poängen kommer vara alldeles tillräcklig för dem, om jag bara ser till deras del i botten. Så det är ju ett Everton som inte kommer ha några som helst ambitioner att vinna den här fotbollsmatchen. Utan vi måste hitta sätt att se till att de förlorar den. För annars kommer det vara en poäng de är supernöjda med. Vi kan inte vara så, dumma, om du förstår mig rätt, i avslutslägen som vi var mot Crystal Palace. Där kastade vi bort alla chanser. Vi kan inte vara så energilösa i vår speluppbyggnad och i vår uppspelsfas som vi var mot Atalanta. Det finns väldigt mycket från de senaste matcherna vi inte får reprisera, för då kommer Everton ganska tryggt spela bort oss från den här titelstriden. Och det vore ju såklart det roligaste som har hänt på Goodison Park på liksom 25 år, så vi kan ju inte ge dem de möjligheterna.
Nej, men jag håller med dig där, och det är därför jag tycker att vi måste ha lite mer det här offensivt lagda laget. Vi är ju ett bättre fotbollslag. Jag är inne på egentligen samma spår som dig. Spontant kändes det bara bra att de vann, för att det skulle ha gett dem lite andrum och att de kanske är avslappnade. Men det hade kanske varit bättre att de behövde fightas för varandra på inne, så att de verkligen behövde gå för 3 poäng. Men känner också att vi har, på tal om det med mittfältet, vi har ju något läge där, bland annat mot Crystal Palace, på tal om Soboslaj och sådär, du vet, han är framme, spelar Jota till typ öppet mål, och det är någon back som kommer fläkande så täcker sig och sådär. Så det är ju mycket, jag tycker det är den typen av spel vi måste våga spela mot Everton. Vi måste ju försöka ta oss in liksom i boxen, inte för att vi kanske är, det är där man är lite så här Darwin ändå, kontra liksom att ha någon. Jota är ju en bra huvudspelare också, sin längd till trots, men de gillar ju annars att stå där och liksom gröta bort de bollarna lite väl, som Andersen gjorde på Anfield mot oss när vi mötte Palace nu. Men jag tror att vi kan inte hela tiden försöka spela runt där bak och vänta på att det ska komma ett tillfälle. För jag tror att Everton kommer vara jättenöjda med att vi gör det, stå på egen planhalva och liksom vänta på när de kan kontra istället. Och det har vi ju sett, precis som du var inne på här innan, när vi släpper in målet igår, att vi kommer ju släppa till lägen också, hur lite spelare de än väljer att anfalla med, är ju känslan just nu. Det är tufft att hålla nollor för tillfället, och då tycker jag det är viktigt att vi har spelare som bara egentligen vill framåt. Och det är det som vi egentligen konsekvent varit inne på här under detta årets gång hittills. Så vill vi ju egentligen att Klopp ska ställa ut de 11 som det fan brinner mest och som glöder mest, som verkligen vill det här. Och där hoppas jag ju att en Mohamed Salah, till trots för sin kanske lite mer kyliga form, är en av de spelarna som liksom, ja, men lite så här, ta på dig den jävla never give up-tröjan. Det är dags att återinviga den inför matchen, liksom, även om du ska få spela den här gången. Så det är lite, det är den typen vi vill ha nu. Nu lägger ut någon jävla tweet här på Twitter om att så här,
man vill ju ha den där tweeten som
signalerar 5 matcher kvar typ, eller
någonting. Man har suttit på kammaren och insett att det här är undermåligt. Nu vet jag att det krävs att jag gör 2 mål per match in i mål för att den här titeln eventuellt ska leva. Och det är väl en säck, och det är väl ett större sammanhang vi kan försöka knyta ihop. För det var ju mycket, ja, men dels bilder som spreds från Bergamo på en Klopp som satt ganska uppgivet på någon jävla läskback, höll jag på att säga. Det var någon form av kylväska i alla fall, med lite dassig energidryck typ som han satt på. Och ja, men ett lag som pratade inför om att de skulle ge allt, och så fick man se vad det då betydde när de försökte omsätta det till någon form av spel. Så onödigt någonstans att man skulle behöva tvivla på att de vill det här, men samtidigt alla signaler som sändes där under förra veckan gav ju faktiskt lite bensin till de tankarna, för det kändes så jävla uppgivet och konstigt. Det är som att de inte fattar att de är kvar i en titelstrid i Premier League. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå att det kunde vara så energilöst de senaste veckorna.
Nej, men både Atalanta-matchen, men vi var ju inne på det efter Palace-matchen här också, alltså den där desperationen som man kände saknades. Jag menar, vi kom ju till, tittar man i efterhand så här, så kommer vi väl till en 3-4 lägen som med lite medstuds lika väl hade kunnat resultera i mål också, men man känner ju inte att vi med en kvart kvar bara gav allt. Alltså så här, lite det spåret du var inne på, att eventuellt starta med på onsdag, att man hade lyft en Gakpo till mittfältet och ja, men bara i formationsmässigt kanske spelat likadant men gjort det med mer offensivt inriktade spelare, då var det ju fortfarande så här, nej, men vi bytte en vänsterytter mot en vänsterytter, vi bytte en mittfältare mot en mittfältare, alltså det känns bara, det är bara så här, vad signalerade annars på planen att vi bara så här, ja men fan, nu ska Konaté som det var då, nu ska du ut för nu ska vi in med, ja men vilken anfallare det nu var, om det var Gakpo som inte startade den matchen liksom, nu ska vi bara göra vad som helst, för det spelar ingen roll om vi förlorar med 2-0, det spelar egentligen ingen roll om vi förlorar med 3-0 heller, och egentligen inte 1-1 heller gott nog liksom, utan vi ska verkligen lyfta allt, och det är det man tycker jag känner, det är det som är sammankopplat till det här, att man inte upplever att de liksom ger allt, eller att de inte känner att de liksom är, hur nära de är på något sätt, att det blir inte liksom tillräckligt desperat när det väl inte riktigt har gått som vi vill. Och det är väl också det som har varit styrkan i mångt och mycket, att vi har konsekvent spelat på vårt sätt, men det är klart att det till en liten viss procent och någon del extra tycker jag förstärks hos en själv, bara för att man vet att Klopp också har en månad kvar på den där posten nu. Man så där känner bara, men vad fan, brinn lite, spela för honom, han kan la stå och ta någon, kasta någonting på någon fjärdedomare eller någonting, lika väl då ta någon avstängning som man kan avtjäna under nästa år eller någonting. Det är liksom så här, det bara känns som att inte den där viljan finns där, men det är väl också den professionalismen som har tagit oss i många lägen och den kylan liksom som har tagit oss dit vi är. Men,
den tråkiga jävla professionalismen.
Exakt, när det kommer...
Ja, men det var det.
När Dejan Lovren går ut och pratar om att vi ska ta topp 4 typ. Man har ju... Man har ju...
Ja, men det var det. Någon miss, jag tror. Om det är Salas miss kanske där mot Pallas när Mitchell på något jävla sjukt sätt bara kommer fram med foten och grejer. Då ser man ju, då filmar de ju mot bänken. Då står ju ändå Darwin Nunes upp och sparkar i sönder stolarna uppe på, alltså på bänken. Och det är ju det man vill se.
Det gillar man.
Alltså helt annat. Och sen så kommer vi ändå kunna vara skitsura på honom för att han också bränner sina jävla lägen. Men visa att det betyder någonting. Det är det enda jag vill de sista 4 veckorna på det här ändå äventyr det har varit. Och det har jag väl ändå zoomat ut för. Alltså, at the end of the day så ska vi tacka av Klopp om 4 veckor. Och jag vill bara inte att någonting överhuvudtaget grusas. Så jag var ändå snabb på att sudda eller borsta den grusen ur mina ögon, men jag tyckte verkligen, dels hur han satt så jävla uppgivet i Bergamo, han uttalade sig efteråt om att han ändå tycker vi gör en fantastisk match, och sen kan man tycka att det är någon form av, ja men, delat PR-maskineri eller ta bort någon press från spelare eller att ändå lyfta dem och uppa dem inför det som väntar i avslutningen av Premier League, men det kändes liksom både, ja, men delvis verklighetsfrånvänt och delvis uppgivet så mycket kring ja, men både uttalande, prestation, allting som var där, och man kände bara så här, fan, borde du sagt upp dig på dagen där i vintras när du kände att du nog inte hade ork och sådär, men det, jag ville inte gå dit och jag kom på andra tankar sen, och jag vill att det här ska bli ett jävla race vi sent ska glömma, och så får vi se om det blir en titel eller inte, och alla är fullt med på att det kanske absolut inte blir det, men låt oss ta det i mål jävligt snyggt och låt oss sen få stå där söndag den 19 maj och tacka av Klopp och minnas för allt som har varit, just energi, desperation, viljan att vinna, passionen, glöden, allting. Och det var ändå återigen fistbumps ut mot publikhavet på Craven Cottage igår. Det var ändå ett lik som visade att det levde lite till. Så jag hoppas bara vi får det med oss in i den här säsongsavslutningen.
Ja, och jag tror verkligen inte man kan underskatta hur stor betydelse segern där egentligen har. Framförallt för hela känslan kring klubben, liksom, både för supportrar och givetvis för spelarna och för Klopp också, även om de, på tal om professionalism då, kommer gå ut och försöka göra jobbet i varje match liksom. Men hade vi fått ytterligare en liksom stöt emot oss där, att det blir ett kryss eller till och med en förlust mot Fulham efter de insatserna som har varit, och tror att då hade ju luften varit helt ur samtliga egentligen, särskilt med tanke på vad som kan hända här till veckan då. Jag menar, till nästa gång vi sitter här kommer det ha hunnit hända mycket, många svängningar kommer det vara i varje omgång här egentligen nu, men det var ju otroligt viktigt också att vi kom tillbaka, att man fick, att ingöts något litet hopp igen, även om man förstår att vi inte är i pole position nu för liksom upploppet här, men det var ju ändå det här, alltså känslan som du var inne på, den här korta stunden efter Atalanta-matchen och det man liksom tog del av under fredagen, det tycker jag snarare mest handlade inte om att vi hade åkt ut ett Europa League eller hur dåliga veckorna var, utan det var ju verkligen så här att många kändes det som kom på något sätt till vägs ände med känslorna kring Klopp, och så här, ja men det är nog dags för något nytt, det känns uppgivet, det känns som att energin inte finns kvar, och då är det så jäkla viktigt att vi kommer tillbaka liksom med den här insatsen som kanske inte var sprudlande på något sätt, men den var stabil. Det kändes ändå okej, okay, man kunde till och med unna sig och skratta lite åt ett Manchester United som på annat håll hade tappat. Coventry stod för en Istanbul-insats, även om nu då United fick gå vidare till en final till slut, men man kunde liksom till och med unna sig det. Man behövde inte sitta helt nervös där på söndags eftermiddagen, så att nu känns det väl ändå som att det är i den vågskålen de flesta landar, tror jag, som du är inne på där, att låt oss göra vad vi kan sista månaden. Vi kommer att vilja tacka av Klopp den 19 maj oavsett vad som händer, men vi ska fan också ge allt på vägen dit fram tills dess i alla fall.
Ja, och det vet ju du och jag har stått där mot just det här förbannade jävla Wolves två gånger om och sett oss förlora ligan med en poängsmarginal mot vad vi haft. Vi har stått på 93 och 97 eller någonting, och då har det ju varit med ren och skär stolthet. Man har ju verkligen inte gråtit när man har gått från arenan. Man har gått till puben och skålat för det här otroliga jävla fotbollslaget. Och det kan ju motståndarsupportrar tycka är någon loser-mentalitet eller naivt. Men vi har lärt oss det tunga, eller den hemska vägen, hur svårt det är att gå upp mot det här Manchester City framför allt. Nu har vi ett Arsenal med, och det ska vi sannoliken också respektera att de är med i det där racet, men går man i mål på sina dryga 90 och man gör det med flaggan i topp, då kan man inte gå därifrån och vara allt för jävla bitter. Sen kan man tycka det är en orättvis jävla fotbollsvärld vi lever i, och det är något annat, men alltså, låt oss gå ut med flaggan i topp, låt oss sjunga sångerna om det här fantastiska fotbollslaget några sista gånger, och låt det få sätta kulissen till den avslutning som väntar. Det är ju det enda man begär, och det kanske var tillräckligt då tidigt på den här upploppsrakan som den här det platta fallet kom i Bergamo, och den hemska jävla insatsen mot Crystal Palace på det sättet att vi inte får hål rent sett till en fotbollsmatch, så är det ju ingen dålig egentligen insats kanske, men det finns tid att i alla fall se till att Liverpool avslutar på topp, men då krävs det att vi radar upp segrar, och vi har satt ut en startelva vi tror ska kunna göra det mot Everton, och sen då snabbt hem och byta om i stort sett för grabbarna och så ner till London för lördag tidig avspark, och då är jag på plats, Danne,
skickar vi tunga artilleriet här för fan. Ja, nu,
då vet du ju, det stinker ju vinstgaranti med
West Ham såg ju inte otroligt starka ut i helgen heller, så vi hoppas väl att de håller den formen här. De låg väl under med 3-0 mot Palace här efter typ 20 minuter eller någonting, så att vi hoppas att vi har samma effekt när vi skickar dit dig, och att laget själva har peggat upp förutsättningarna också på onsdag kväll här för att det ska bli så bra som möjligt där på London Stadium.
Tänk Cole Palmer, straff 93 minuten, 2-1 Chelsea tisdag kväll. Danny Welbeck sänker City torsdag. Liverpool har gjort jobbet mot Everton, och så åker man till London West Ham lördag förmiddag.
Otroligt. Och sen, men vilka jäkla, och vilka dagar det är. Alltså tisdag, onsdag, torsdag är alla varsin dag i titelracet liksom. Ja, det är ju helt otrolig vecka som väntar. Och sen
boka tvn där hemma, Danne. Ha koll på det för fan,
så att, ja verkligen. Och sen dessutom då så har vi ju helgen sen på det. Så att det går ju, nu går det ju fort liksom här. Så är ju känslan också sen. Så att det är ju det som är hela grejen här. Det är väl ens, vad har City, väl något här på efter det. Det är väl därefter sen som Arsenal har Spurs, va? Tror jag.
Ja, de har ju, det är också det. Nu till helgen. Det är medan jag är,
ja, men jag menar samtidigt som vi möter West Ham.
Det riktigt, men jag har ju varit sugen på att den spelas ju på söndag eftermiddag, så jag var lite sugen att gå på det derbyt också. Men det går inte att få ihop helt. Men City, det är ju Tottenham mot Arsenal och Nottingham mot City söndag eftermiddag också. Och sen ska jag väl säga det med tanke på att vi är mot West Ham tidigt på lördag förmiddagen. West Ham har ju ingen midweek däremot. Det är bara det är väl 6 eller 7 matcher midweeken, så inte alla lag som spelar. Så West Ham kanske slickar såren från Sellers Park, laddar upp oss och vill de också förstöra festen. Så det är, vi skiter lite i de andra lagen tills vidare. Vi ska göra vårt. Det är väl det vi går ut på egentligen.
Ja, men verkligen. Sen får man ju säga att Spurs nu, de sa ju i oktober att de hade vunnit någon titel eller någonting, men de får ju i alla fall de får ju vara med i titelstriden i och med att de har både Arsenal, oss och City här på de sista typ 5-6 matcherna.
Jo, de har ju det är ju ingen femteplats längre som ger Champions League. Den har ju vi och Arsenal och City och många där till bidragit med att se till att försvinna. Så skulle Tottenham inte slå något av de där titeljagande lagen så har de ju inte ens gett sig själva en chans att knapra in på Aston Villa, och då är ju deras Champions League-drömmar helt döda också, så ska de ha någon chans att och också för deras del får man fan säga rädda säsongen med tanke på hur tonläget var i höstas, så, så ska de ju fälla en av jättarna i alla fall, och då får vi väl hoppas att det inte är oss de fäller. Det är ju rätt häftigt att gör vi bara vårt, och det gäller ju både oss och Arsenal, då har man ju ändå alltså Tottenham City, hängmatchen, bara två, tre, vad blir det, tre dagar innan säsongsavslutningen. Så länge man gör sitt så kommer fan allting leva in på mållinjen.
Ja, men verkligen, och det är vi ju vana vid, som du nämnde innan. Vi har stått på plats och fått livescore-uppdateringar ända in i det sista. Det var ju, har ju varit, på tal om härdiska insatser, så har det varit härdiska insatser från Citys motståndare oftast i de sista omgångarna. Så att vi får väl hoppas och tro att vi kan göra vårt i alla fall för att ge oss de bästa förutsättningarna där inför 19 maj. Men som sagt, lite jobb som ska göras innan dess. Du ska bidra med ditt i London, och så men får andra lyssnare. Jag kan tänka mig att vi säkert har någon lyssnare som ska över. Det brukar ju vara så på derbyna. Så att de som kan göra vad de kan helt enkelt. Jag tycker ändå att Liverpool-fansen hördes bra på Craven Cottage igår. Mm. Så att fansen ska ha sitt.
Uppryckning liksom. Efter senast.
Ja, men verkligen, och det hoppas vi att det blir likadant på Goodison, och att vi, ja, men att vi sitter här med mungiporna uppåt och förutsättningarna fina inför, ja, men inför kommande vecka sen också när du är tillbaka i lite mer nykter tillstånd kanske efter helgen.
Ja, men precis. Vi får se. Vi, som sagt, jag sticker till England.
Du dricker inga öl. Jag skojar bara. Du dricker inga öl. Det vet vi i London. För fan, det är mineralvatten, och ta det lugnt. Sova tidigt.
Nej, men det är jag och Ronaldo som går i bräschen för de delarna. Vet man ju. Har du sett för hur snabbt man ställer bort bärsen ifall den kommer in på bordet? Men vi får väl säga. För som sagt, jag sticker till England fredag. Sen nästa vecka ska du på lite äventyr. Vi ska se lite hur vi får ihop det. Men vi tror väl att om saker och ting går ungefär så som man kanske förväntar sig i det här titelracet under veckan, så är vi tillbaka på måndag nästa vecka. Skulle liksom Chelsea smälla till, vi slår Everton rejält och City skakar mot Brighton, då sitter vi kanske här fredag morgon också. Så det är liksom, i ett sånt här race då kan man inte riktigt planera hur och när och var det poddas. Men håll bara utkik, se till att ni prenumererar på LFC-podden, och se såklart också till att ni gör som Robin Henriksson gjorde senast här i helgen mot Fulham. Han var en av alla de som hade tippat resultat på Patreon. Man går in på patreon.com/LFC-podden. Man supportar podden med en liten peng, bör på en 20 bara i månaden, och då får man ju tillgång till att vara med på tipstävlingar varje Premier League-match, och han hade full koll på hur det skulle sluta mot Fulham. Han hade 3-1, han hade Jota sista målskytt, han hade 71 minuten som sista minut för mål. Det var 72, men det fanns så nära man bara kan komma. Så snyggt tippat där, och Everton-tävlingen finns redan ute när ni hör detta. Så gå in på patreon.com/LFC-podden. Det gör också att de där små stöden vi får in håller denna podd vid liv. Så stort tack till alla som redan är där inne, och om du har njutit av den här podden både denna säsongen och kanske tidigare, så smit in där. Det betyder mycket, och det gör så vi kan hålla liv i detta. Men vi önskar en riktigt skön start på veckan, och så hörs vi snart igen.